Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Här sitter jag, Rickard Hellqvist och Martina Jörnebrand. Hej Martina.
Hallå, hallå.
Utvilade här efter all julmat då.
Ja, verkligen. Är du också det?
Jajamensan, och haft på lite semester och ledighet och sådär. Så att, nu är vi sugna på att hugga igång med Matsäkerhetspodden igen då. Och på Bergström Hellqvist så jobbar ju varenda dag här för att ta hand om livsmedelsbranschen och hantera risker i livsmedelskedjan och att skydda konsumenterna. Så att, och vi har lite nya kollegor också under januari som vi ser fram emot att ta hand om. Då. Idag ska vi prata om en riktig rackare, en riktig parasit, en objuden gäst, en snyltgäst som heter Cryptosporidium.
Mm.
Och den har ju, har du någon erfarenhet av den personligt?
Nej. Nej, inte vad jag vet i alla fall. Man tror ju faktiskt att den är lite underdiagnostiserad, sannolikt. Men jag har inga misstankar om att jag har varit drabbad.
Just det.
Har du själv råkat ut för
det? Nej, jag tror inte det. Jag hoppas att jag inte har det. Ja. Jag tror inte det faktiskt.
Inte än i alla
Nej.
Fall.
Får Nej, säga. Det vore ju en jättekonstig podd om vi testade på varandra. Det ska vi inte göra. Nej. Vi är ju väldigt glada att vi slipper de här rackarna och de här som vi pratar om då. Det här är ju en parasit då.
Mm.
Och kan man säga något generellt om parasiter? Det är den första parasiten vi pratar om.
Ja, precis, det stämmer.
Då tänker man kanske liksom, husdjur tänker man. Och, jag minns jag hade en katt när jag var liten. Där det tittade ut lite grejer ibland. Och så, och maskar och så här.
Ja, när jag pratar parasiter på utbildningar så får jag ju ofta frågor om huvudlöss och sådär. Det är ju också parasiter. Men om vi ska prata Cryptosporidium då, så är ju det är ju en parasit som lever av någon annan. Och det kan man ju säga gemensamt för alla de här parasiterna. De behöver ha en levande värld för att föröka sig. De förökar sig inte fristående eller självständigt. Så kan man säga.
Behöver vi in i någons kropp så att säga, någon djur eller människa. Det är ett urdjur också det här.
Mm.
Encellig.
Precis, om man tittar på hur den ser ut så är den är ju liten, även om den är något större då än bakterier. Men den är encellig. Man brukar kalla dem antingen protozoer eller urdjur, är väl lite mer gammeldags då.
Ursäkta, ja. Mm. Det skiljer lite ålder du där jag med
ja,
också.
Här. Absolut. Ja.
Mm. Födda i fall på olika årtionden. Om vi dyker in i den här, så den här har sannolikt funnits jättelänge.
Ja,
längre än oss i alla fall. Mm. Och den upptäcktes ju här av någon snubbe här på Harvard i Boston i början på 1900-talet.
1907, ja. Vi har Ernest Edward Tusser, som vi kallar för kryptosporidiumens fader då, helt enkelt. Han upptäckte den. Men det tog ju väldigt lång tid, ska man säga, innan vi sen upptäckte att den faktiskt var farlig. Man trodde ju från början att den var ganska harmlös.
Man var lite upprymd först och tittade vilken häftig grej, liksom, så här. Vilken häftig parasit. Så.
Ja, men folk var inte så imponerade förrän mot slutet på 80-talet eller så, när vi faktiskt förstod att...
Och den här upprymdheten och glädjen kanske som forskarna hade kanske ju mer övergick i oro egentligen.
Mm.
Och där man upptäckte hur den här då kunde vara väldigt farlig för sådana som hade svagt immunförsvar. Och på 80-talet, som många av oss kanske då drar sig till minnet, så var det här med HIV-AIDS som var en sjukdom som fortfarande finns, men som var ny då egentligen. Och den här parasiten tenderade att angripa de som var AIDS-sjuka väldigt kraftigt då.
Ja, precis.
Och när upptäckte man den hos människa? Det var 1976, så, där att den har angripit just människa då. Innan så har man bara hittat den i djur eller kalvar. Mycket va?
Precis. Och när vi pratar just om Cryptosporidium så är det egentligen två varianter som jag tänker är lite intressanta att säga någonting om. Dels har vi ju en variant som heter H-minis, va?
Ja.
Som bara egentligen verkar hittas hos människa. Medan den här Cryptosporidium parvum är en zoonos, alltså den smittar både mellan människa och djur, och den hittar vi mycket kalvar och lamm och så, men ligger också bakom utbrott hos människa.
Precis, och de här två är då en del av ett släkte då, som man säger, Cryptosporidium släkte då, och då finns det ett antal olika släktingar i den släkten då. Ja. 25, på den 25 olika arter, men framförallt de här två då, som du sa. Cryptosporidium hominis och parvum då, som är
viktigast
när vi snackar om matsäkerhet då.
Mm, precis.
Och hur, vad är det här för någonting? Om man tittar på det, det här är ju ingen mask då. Det finns ju flercelliga parasiter också.
Mm, maskar till exempel.
Maskar till exempel. Då nästan rycker, det drar till i magen nästan, man tänker på det. I fall på mig. Ja. men den här är lite mer ovalformad. Den är inte cirkulär, men lite så oval-ish då. 4-6 mikrometer stor ungefär då. Mm. Alltså 4-6 tusendels millimeter stora. Vi ser den inte.
Nej.
Det kan finnas väldigt, väldigt många de här. Var finns den då? Någonstans? Alltså primärt liksom. Det är ju...
Ja, tittar vi på människor och djur så är den ju i våran tarm som den trivs och kan föröka sig och bli fler. Den gör ju inte det utanför kroppen.
Just det.
Så det är där den trivs som allra bäst, skulle jag säga.
Och då förökar den sig i tarmen och gör att man blir sjuk då?
Ja, just precis. Det. Och det finns ju, vad ska vi säga, det vi brukar prata om här är ju den infektiösa formen då, som vi kallar för.
Vi har övat på att säga det där.
Ja, jättesvårt ord.
Infektiös.
Infektiös, ja. Precis. Och den formen som är infektiös här då, kallar vi för oocysta. Och den finns i två varianter, dels en tjockväggig och en tunnväggig. Och det är den här tjockväggiga varianten som man då får i sig utanför kroppen någonstans och sväljer oftast då, och får ner i tarmen. Och att den där sen kommer att kunna föröka sig och bli fler, och så kommer vi skicka ut nya sådana tjockväggiga osystor, och vi kommer också att producera såna tunnväggiga osystor som sprider sjukdomen liksom vidare i kroppen,
ja,
så att det blir fler och fler. Och vet du hur mycket man kan ha i sitt bajs om man är drabbad?
En liten kludd. Det var ju många nollor där. Alltså.
Ja, det var det.
Vad hade du? Du sa per gram avföring då. Mm. Så hur många sa vi?
10 upphöjt till 8 har jag någon siffra på, att upp mot så pass mycket.
Galet många alltså. Så, och då har vi också information också om att 10 sådana här osystor skulle räcka för att infektera.
Ja, precis. En väldigt, väldigt låg infektionsdos.
Så här kan man tänka sig verkligen att en person som har i sig den här, som gör av sig på fel ställe,
precis, kan
orsaka en riktig blast här, va, för en helt samhälle egentligen.
Ja, precis.
Vi kommer till lite sådana exempel sen faktiskt i det här. Där man ser kraften i den här parasiten då.
Ja. Om man blir lite rädd här nu då och känner att nej, hjälp, den här är jag rädd för. Vad är det man ska undvika då för typ av livsmedel? Har vi något risklivsmedel?
Att sluta dricka vatten och äta inte... Nej, inte så. Vad kan man säga? Alltså vattnet måste ju vara rent.
Ja, precis. Man kan säga att vatten är den viktigaste källan bakom olika utbrott. Och då är det ju oftast ganska många fall på samma ställe, eftersom det är många som dricker av samma vatten, kan man säga. Men sen är det ju så att vatten också kan förorena framförallt frukt och grönt på olika håll. Både när man vattnar och vattnet rinner av eller det hamnar på fel ställe, så, och frukt och grönt äts ju oftast rått, så då är det vanliga risklivsmedel också.
Just bevattning med förorenat vatten på frukt och grönt är ju en risk i sådana fall då. Så det är bra att tvätta självklart av då frukt och grönt innan.
Mm.
Och är det så att man är ute på bondgården och sådär och klappar kalvar och gullar med dem, så kan det också vara bra att tvätta händerna.
Ja.
Efter det också då. Med tanke på att en parasit kan även finnas i nötkreatur då.
Mm. Och det smittar ju faktiskt också mellan människor, och då brukar det ju vara inom familjen.
Man klappar någon familjemedlem.
Ja, precis. Ja. Även om man inte har hund så kan man ha något litet barn eller sådär, men det kan ju också vara inom förskolegrupper och så, där man ser att det faktiskt finns fall då, att det smittat även mellan människor. Men så det är ju inte den vanligaste vägen.
Nej, så är det ju inte. Och självklart, handhygien generellt är ju alltid viktigt, och hygien generellt är ju alltid viktigt då. Så om man och den här systan är intressant då. Det är alltså systa med två o framför.
Ja.
Systa. Den bygger som en liten, jag tänkte att det intressanta är den här tjockväggiga då, som transporterar sig runt i vårt vattensystem eller
följer med.
Följer med, precis. Mm. Och det är som att den här parasiten bygger som en liten farkost till sig själv, som är då motståndskrafter och kan ta sig in och överlever en sån här osysta i?
Den verkar ju vara riktigt superhäftigt duktig på att överleva i miljöer utanför.
En liten shuttle liksom.
Ja, utanför kroppen. Jag ska säga att man egentligen inte vet exakt hur länge den klarar sig, men flera månader tror man i alla fall att den klarar sig i kallt vatten, eller även i rumstempererat vatten, att den klarar sig så pass länge. Väldigt tålig mot klor. Så att den kommer inte att förstöras av klorering av liksom badvatten eller dricksvatten eller någonting sånt. Också tålig mot alkohol, verkar klara uttorkning relativt bra. Men där ska vi säga att vi vet inte riktigt allt heller. Det behöver forskas lite mer på den här.
Och när vi pratar om klor och vatten i vårt land, så kanske vi framförallt tänker på simbassänger då. Det är inget problem för den, så att säga då.
Nej, precis. Men vi klorerar ju dricksvatten också i Sverige, ska vi säga. Ja. Även om vi gör det förhållandevis lite jämfört med många andra länder.
Länder. Så det, på något vis, det fixar den då. Så den pallar klorering då, till exempel. Då. Så att det är inget sätt vi kan komma åt den på det sättet. Om man friser här nu, om man friser sådana här 10 stycken då, vad händer?
Hur mår man då?
Ja, hur mår man då?
Då kan man säga att det mest typiska symptomet, det är ju väldigt vattniga diarréer och buksmärtor. Och det är ju vanligt att man också då mår illa.
Pyton.
Och ont i huvudet och feber och så är väl förhållandevis vanligt också. Men just det här med buksmärtor och vattniga diarréer är allra mest typiska. Och det brukar ju då vara i snitt 1-2 veckor någonting sånt innan det själv läker. Men ungefär 15% verkar ha återkommande problem med diarréer efter att ha drabbats av en sån här kryptosporidiuminfektion. Kan man se då.
Kryptosporidios heter själva.
Ja, precis.
Åkommande sjukdomar som man får. Är det inkubationstid också där? Man kan gå några dagar liksom innan man...
Den kan man säga att den är inte helt känd och verkar kunna variera något, men man uppskattar att den i snitt är ungefär 7 dagar, den här inkubationstiden, från det att man får i sig osystan till det att man blir sjuk.
Just det. Men kan man inte bara köpa något piller då? Det finns ingen medicin mot det här. Om man känner att nu har jag fått i mig den här osystan, kanske man inte tänker. Man kanske tänker i första hand. Ja. Och sen så springer man på toa då. Men kan man inte gå till apoteket och köpa något käckt medicin?
Inte som det ser ut idag, utan då får jag nog råda dig att stanna hemma. Jag vill inte dela toalett med dig.
Inga poddar spelar vi in den dagen.
Nej, det gör vi inte.
Man delar inte toalett, nej.
Utan läkemedel eller vaccination eller så verkar inte vara något som finns, nej.
Sen man får förlita sig på sitt immunförsvar då, helt enkelt. Och då är det ju självklart vissa individer som har ett nedsatt immunförsvar.
Ja, precis.
Sådana som genomgår behandlingar eller... olika slag då, eller HIV-AIDS som vi snackade om tidigare också. Då.
Precis, eller man äter mediciner som hämmar immunförsvaret. De minsta barnen brukar också kunna vara lite extra känsliga här då.
Just det. Om man kikar på olika typer av case då, det som har hänt lite olika. Alltså det största utbrottet här, det var i USA va? Av det här.
Precis, 1993.
Ja. I Milwaukee i Wisconsin, USA. Och det är ju ganska en stad ungefär som då hade 1,6 miljoner invånare. Och på 2 veckor då, 1993, så smittades 403 000. Och av de här 403 000 så hade 880 000 fått vatten då, från samma vattenkälla, så det är vattenverk då.
Ja.
Så det är ju en enorm, vilken blast alltså.
Det slår ut ett helt samhälle.
Ja, och vad orsaken till det där, man har inte vågat liksom klarlägga det riktigt. Men man snackar om boskap på något vis, att det är tillrinningsområden, man pratar om smält vatten då, som rann ner i
Michigan,
Michigan där. Men det är ju en ruggig grej alltså, med tanke på vilken enorm effekt det får. Men den verkar vara så... drabbas så många så att säga, och även då friska eller människor med ett fullgott immunförsvar.
Så jag tänker de som var friska fick nog ägna sig åt att ta hand om de som inte var friska, kan man tänka sig, under den här perioden.
Ja, det är en enorm lärdom självklart där. De har räknat på konsekvenserna av det här för samhället då. Man tittar på Det finns en studie man räknar ut att det kostar 96 miljoner dollar. Och då säger man att produktionsbortfall, alltså att folk inte kan gå till jobbet, så där, ungefär 65 miljoner dollar av det där, och medicinska kostnader, sjukhus och så vidare, 31 miljoner dollar. Så det är enorma kostnader för samhället. Lidande och oro självklart också. Då. Ja. Och det var väldigt olika. De som var... allt från en medelsvår åkomma typ kostar 500 dollar att hantera inom sjukvården. Och så att det, kostar, det drar ju väldigt mycket kostnader.
Och ett 70-tal dödsfall hade vi väl också där?
Ja, men jag har sett siffror på 69 upp till 100 faktiskt dödsfall. Jag har inte kollat exakt där, men det är olika uppgifter där. Så att i det fallet, i och med att det drabbas otroligt många, så är det självklart så att de som är svaga tenderar ju att ligga väldigt risigt till i det läget då. De här pengavärdena ska ju ses också, att det var 1993 då. Det var länge sedan det.
Ja, det var det.
Har det hänt något sånt här? Det kan ju inte hända i Sverige. I USA, du vet, har det hänt i Sverige det här?
Ja, det var väl lite det.
Det är så bra vatten i Sverige.
Ja, det var ju lite så man sa 2010 när något liknande tycktes hända då i Östersund, och att väldigt många människor drabbades av magsjuka samtidigt. Men då tänkte man just det, vi har ju så himla bra vatten. Det kan väl
inte stämma.
Men just det här när det är väldigt många människor som bor i samma område som får liknande symptom, så är det ju väldigt sannolikt att man misstänker just vattnet när det handlar om så många fall. Så att man skickade ändå ut lite enkäter och gjorde lite provtagningar och så, som det tog lång tid innan man fick svar på, i och med att man inte var särskilt van att analysera för kryptosporidium och så. Men man kunde så småningom ändå bekräfta att det var det som låg bakom det här utbrottet i Östersund. Och då hade man ju sammantaget ungefär 27 000 kommuninvånare som drabbades. Så det var ungefär en fjärdedel av befolkningen som var sjuk samtidigt.
Kanske någon som lyssnar på den här podden som var drabbad av detta också då. Det är inte osannolikt.
Nej, precis.
Får gärna höra av er, berätta hur det var. En väldigt jobbig period självklart för familjer och företag och samhälle i stort där uppe.
Och även där var det ju svårt att hitta den exakta smittkällan bakom. På något sätt misstänker man väl att avloppsvatten har hamnat på fel ställe.
Man misstänkte den där killen som droppade det här grammet bajs. Ja, det är därför det är så svårt också, i och med att det är så...
Det kan räcka med...
Så små mängder som hamnar på fel ställe. Som kan infektera en hel vattenförsörjning då. Det är ruskigt. Vad gjorde man åt det här? För själv är det så att man lärde sig en massa saker då. Så man köpte in sådana här UV-anläggningar då.
Ja, precis. För UV har ju ganska god effekt här då för att ta död på de här kryptosporidierna. Så att det införskaffade man och lite nya filter också som var lite effektivare på att filtrera bort de här. Så gjorde man lite omkopplingar och utbyte av vissa delar då i vattenverket och så. Men man vet väl inte vilken som var den liksom enskilt viktigaste faktorn. Men man kan väl säga att när man införde kokningsrekommendationer i Östersund så såg man ju en dramatisk minskning av antalet nya fall.
Just det.
Det gjorde man ju ganska tidigt ändå.
Och, det är väl en viktig rekommendation, så att säga, att alltid följa myndigheternas instruktioner om det är sådana här case. Om man bor i en kommun där man uppmanas att koka vattnet, gör det.
Ja, verkligen.
Och det vi pratade om, hur länge ska man koka vattnet? Det var det vi pratade om också här. Det här med att koka. Vi pratade om norovirus tidigare och hallon och sådär, ska man koka sådär. Men när man ska koka vatten, liksom, om man vill döda kryptosporidium, ja, med den. Finns det några sådana rekommendationer eller tid?
Vi har ju generella råd när det gäller att koka vatten i samband med myndighetsrekommendationer. Och det man går ut med då, det är att man ska koka upp vattnet så att det kokar kraftigt, säger man. Och då får man ju titta att det bubblar ordentligt. Sen vet vi väl inte exakt vilken temperatur som krävs för att ta död på lite olika specifika mikroorganismer. Just vid kokning, utan det är ett generellt råd både för virus och bakterier och parasiter i vattnet. Men man ska se till att det verkligen kokar ordentligt. Kokar.
Vrålkoka. Ja. Jag hade en kund i Östergötland som sa vrålkoka.
Och det gäller ju även om du ska brygga kaffe till exempel då, för då kommer du ju inte att, bryggaren kommer ju inte att hetta upp till kokning, utan du ligger ju på typ 93 grader och det är ju för lite då.
Tillbaka till den här Östersund-caset, så MSB då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap heter det, gjorde en studie på det där, vad det här kostar då För det är en enormt, det är ju flera instanser i samhället som är intresserade av det där, en sån där händelse, va. Så gjorde de en studie här 2014 där man räknade på att det där kostar ju då mellan 140 till 220 miljoner. Mm. Ungefär tänker man sig då. Och då är det ju självklart både individer och näringsliv och myndigheter och kommuner och sånt som drar kostnaderna. Men en stor del, både 40% av kostnaderna, är produktionsbortfall, att folk inte kan så att säga jobba.
Nej.
Så det påverkar ju ekonomin och det kostar väldigt mycket pengar. Mm. Så det är väldigt viktigt att man åtgärdar så att det inte händer igen egentligen då. Vi har till Skellefteå också där, väldigt tätt inpå. Jag tänkte, kan det stämma? Vi har så bra vatten.
Ja, året efter 20 000 i Skellefteå, liknande case egentligen. Ja. Det gick ju lite fortare. Vi hade ju lärt oss en del ändå av Östersundsfallet där, men samma problem. Och där fick vi också hålla på och koka vatten väldigt länge. Det har jag träffat personer som har gjort. Och det var rätt besvärligt när man jobbar på café eller restaurang till exempel. Då.
Ja, jag har haft kunder också i Östersund som då jobbar inom livsmedelsindustrin. Det blir en enorm påverkan självklart. Mm. Hur ska vi göra nu? För många livsmedelsindustrier eller mattillverkande företag och storhushåll och vad som helst, så är vatten enormt viktig. Så som man tar för givet mycket.
Ja, vi brukar ju aldrig tänka på det när vi har rent vatten.
Precis.
I Sverige.
Nej, det är så vi utgår från det.
Mm.
Så att det kan vara bra ibland att tänka, vad gör vi då? Mm. Är det så att, vad gillar du för årstid bäst? Martina, har du någon favorit?
Ska jag säga hösten?
Ja, du gillar hösten när löven blir lite gula och röda och fint. Sådär. Det gillar du.
Mm, och det är då vi brukar
Du har det gemensamt med...
Kryptosporidium, ja. Det är då vi har flest fall i Sverige i alla fall. Och då brukar man väl säga att en normal höstmånad har vi någonstans mellan 20 till 70 fall per månad under hösten när vi har flest fall. Då. Så att det är liksom det mest typiska och ganska jämnt spritt över landet. Och sen har vi de här stora vattenutbrotten då som har dykt upp ibland och helt rubbat statistiken. Men man kan ju också bli sjuk av andra saker än vatten. Mm. Och det har vi ju pratat om här under slutet på 2019, har vi haft ett ganska stort utbrott där. Vi har haft förhållandevis många fall i lite olika delar av landet, men mycket Stockholmsområdet.
Mm, det fladdrar till och med förbi i kvällspressen. Säger man kvällspress nu för tiden? Whatever. Det fladdrar förbi i media.
Mm. Mm, ja, men precis.
Då var det någon form av juice, va?
Ja, man, eller delvis i alla kan man säga. Man hittar väl två varianter av kryptosporidium som låg bakom de här utbrotten. Och man kunde ju bara komma fram till den ena smittkällan som man bedömde då att det var spenat, färsk spenat som hade använts i en färskpressad grönsaksjuice som hade då sålts på olika håll och smittat ner många. Och då tänker man sig att den här spenaten då har blivit förorenad av kryptosporidium, förorenat vatten någonstans.
Den var sannolikt inte pasteuriserad heller.
Nej.
Antar jag.
Nej, det var den inte. Den var...
Så, och om man tittar på globalt perspektiv också, så finns det väl även vissa indikationer eller tankegångar runt att förhöjd global temperatur skulle också kunna då göra att den här personen, den här parasiten då, den här snyltgästen, kryptosporidium, skulle kunna tänkas trivas ännu bättre också.
Ja, och sen också om man tittar på ökade framförallt vattenmängder, mer översvämningar, att då får vi mer liksom rörlighet på de här parasiterna och det verkar ju vara när vi har liksom översvämningar och kraftiga regn att det blir fler fall. Så att det ska vi nog vara lite medvetna om.
Ja. Om man tittar som konsument, vi har varit inne på det då. Hur kan man förebygga eller vad kan man tänka på något speciellt? Så vi snackar om följdrekommendationer från myndigheter.
När det gäller vatten och så, ja precis. Sen gäller ju det generellt att man ska stanna hemma när man är sjuk. Så att om man har symptom på diarré eller så, att man inte kommer till jobbet. Handhygien är ju generellt viktig och särskilt efter kontakt med djur och innan man lagar mat åt andra exempelvis då. Så det kan vi säga att det är såna här goda råd för konsumenter generellt.
Mm. Och i industrin så jobbar man med vatten och buteljerat vatten och sådär, så har man ju väldigt avancerade system vanligtvis då. Mm. Med filter och UV och sådana saker.
Mm.
Pasteurisering är också en väldigt effektiv metod i det här fallet då.
Här gäller det att göra sin hemläxa och göra en ordentlig faroanalys, skulle jag säga, att man värderar vad som faktiskt kan bli farligt förknippat med de produkter man hanterar, så att man har koll på det. Jag tänker när man köper in frukter och grönsaker och funderar runt hur man är säker på att det inte är en massa parasiter i det.
Kunskap är nyckeln här då för rätt styrning då, de här farorna. Va?
Ja. Så, som alltid.
Som alltid, precis, det gillar vi. Ja, det var ju lite om Cryptosporidium, den här parasiten. Och är vi nöjda där, Martina? Har vi något ytterligare att lägga till?
Nej, jag känner mig nog. Jag känner mig nöjd.
Mm. Och det är ju så här att det finns ju jättemycket mer information om Cryptosporidium, och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något vis. Vi hoppas att du fortfarande lyssnar och ta hand om dig.
Ta hand om dig. Thank you.